Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.
För vi är ju då på Research Ed och du är här, Christian Lundahl, och pratar om vad då?
Jag har pratat om internationella jämförelser, och då har jag tittat på hur såg det ut förr i tiden, i slutet på 1800-talet, och jämfört det med hur ser det ut idag när vi använder PISA och TIMSS till exempel. Och då finns det vissa likheter men också vissa skillnader.
Du pratade mycket om de här världskulturutställningarna är det väl egentligen, va?
Ja, världsutställningar. Världsutställningarna började i mitten på 1800-talet i London, tror jag, första var 1851. Och från början var det utställningar för industri och kultur. Men sen kom man på ganska tidigt att vi måste kunna förklara vad det är som gör att vi får bra industriprodukter och bra kulturprodukter. Så då började man ställa ut utbildningssystem. Så att länderna fick då ta med material, det kunde vara läroböcker, det kunde vara elevers egna skrivböcker. Och det där utvecklades sen till större och större egna utställningar, då, skolutställningar. Sverige hade flera gånger med sig hela skolhus. Och de här skolhusen var då förstås inte precis som skolhus såg ut i Sverige, då, utan de var mycket finare. Och det gjorde att Sverige fick väldigt bra rykte om sig. Då. Och i skolhusen så stoppade man in skolbänkar som också då förstås var mycket finare än när de var i en verklig normal skola i Sverige. Man stoppade in elevers arbeten. Senare så var det också nationer som ställde ut faktisk undervisning. Maria Montessori och hennes lärjungar undervisade barn bakom en glasvägg för att visa hur Montessoris system fungerade. Då. De här barnen var väldigt noga utvalda. Det var barn som betedde sig extra bra som fick vara med. Och världsutställningarna drog mycket folk. Paris 1900 var 50 miljoner där och tittade. Så det var ju ett väldigt bra fönster för utbildningssystem och också att lära av varandra. Man hade vissa utställningar, man särskilda utbildningspalats heter det. Och då ställde olika länder ut montrar inuti de här palatsen, och då kunde man gå runt och jämföra och säga, har de den typen av jordglobar i undervisningen i Ryssland? Har de den typen av planscher i undervisningen i Frankrike? Och det här var liksom ett sätt att genom att se, känna, lukta, röra vid faktiskt skolmaterial så kunde man då lära sig någonting av hur det var i andra länder. Idag, till skillnad från då, så är det ju mycket mer abstrakt. Vi ser PISA-statistik i väldigt komplexa rapporter. Man har ganska svårt att se vad är det som mäts. Jag tror kanske inte alla förstår att det bara är tre kompetensområden som mäts. Hela SO-området är ju någonting som man inte tittar på. Idrott och hälsa tittar man inte på. Musik och bild tittar man inte på. Så att svensk skola kan ju faktiskt vara bra på en majoritet av sina områden. Men i det som testas kanske inte så bra. Och då är det den negativa bilden som syns.
Är det inte egentligen så att vi är ganska bra i samhällskunskap i Sverige? Vet vi det?
Det finns, jag har inte gjort några studier på länge, men vi låg inte i topp då, men vi klarar oss nog ganska bra i de ämnena. Då. Men det skulle ju vara intressant att se hur klarar sig Singapore och Sydkorea i de ämnena som nu excellerar då i PISA. Så att vi skulle nog få en delvis annan karta om vi mätte kunskaperna i fler ämnen.
Mm. Men om vi går tillbaka en liten stund bara till de här gamla världsutställningarna. om det nu var så att de faktiskt fuskade lite och bara tog ut de fina och duktiga barnen och de fina jordglobarna och fina bänkarna, kunde man egentligen lära sig någonting?
Jag tror man kunde inspireras, kunde man. Och det blev ganska mycket prat om de svenska skolhusen och sådana här saker som att det var viktigt att ha högt i tak så att man fick en bra ventilation. Och att barnen inte skulle sitta som förut i kyrkobänkar nästan, utan mer i enskilda bänkar så att man fick större distans mellan barnen. Det gjorde ju också att barn blev friskare och den där typen av idéer spreds. Så att jag tror att det finns ju inget sätt att studera det, men att det var nog enklare i alla fall att lära sig för en lärare som gick runt och tittade på olika material och produkter av andra länder än vad det är för en lärare idag att läsa PISA-statistik och försöka få ut någonting av det och lära sig. Så det är viktigt att fundera på vem de här internationella jämförelserna är till för. Och där ser vi ju att skolledare och lärare använder ju dem väldigt lite för att utveckla sin egen praktik. Däremot används det väldigt mycket av skoldebattörer och politiker. Och då kan man ju diskutera om det är rimligt att det läggs så mycket tid och så mycket fokus på någonting som egentligen har ganska lite med undervisning och lärande att göra.
Men borde jag som lärare liksom bli duktigare på att läsa PISA?
Jag tror absolut att det finns saker som man kan lära sig genom att läsa de här rapporterna. Eller det kommer ju rapporter på rapporterna där man försöker gå ner kanske och beskriva hur undervisningsstrukturen ser ut. Men hur mycket tid man lägger på olika saker och ting. Och när stödåtgärder sätts in i olika länder. Så att det finns ju exempel. Men sen är det ju inte. Det är inte så ofta som man faktiskt går in på undervisningsmetoder och så. Det är nog inte jättemycket man kan lära. Alltså det finns andra texter som man kan lära sig mer av.
Ja, men egentligen så räcker väl. Jag tänker ju att det räcker att PISA säger att det är bättre att du blir bättre på undervisningsmetoder. Att jag ska liksom ju mer jag utvärderar och utvecklar min undervisning, desto bättre går det. Räcker inte det att förstå det? Behöver man liksom titta mer på PISA egentligen efter det?
Nej, men det gör är att måla med väldigt breda penslar då. Och det är bra, men det är inte tillräckligt. Och vi behöver kanske ta en större diskussion. Hur kan man komma vidare då med PISA eller andra typer av internationella mätningar för att faktiskt åstadkomma skillnad? Det är en del saker som man pekar på som har betydelse på policynivå. Det är ju att upprätthålla en hög likvärdighet mellan skolor i ett land. Och PISA pekar ju på att skillnaden är stor mellan skolor i Sverige jämfört med hur skillnaden är i andra länder. Och där kan man inte göra någonting åt som enskild lärare, men det är en viktig signal att få. Så att PISA tjänar vissa syften ganska bra då, men att det blir sånt otroligt fokus på resultaten och man kan ju inte förklara. Det ligger ju också i PISAs natur. Det finns ju inga korrelationsanspråk. Alltså man kan inte säga vad resultaten beror på. Man kan liksom anta det. Men det är ju också att det blir svårt att veta vad man ska göra för att vända en utvecklingskurva.
Ja, för det säger ju precis. Och då blir det ju väldigt svårt. Ibland kan jag uppleva att liksom PISA kidnappas av politiker för att de ska kunna driva sin fråga.
Det har ju vi sett i en studie att det är helt klart så. När vi tittar på hur man använder PISA i riksdagsdebatter, vilket man gör väldigt mycket. Så har man använt det för att argumentera för 40 olika reformer, kan man säga. Och då är det olika partier använder PISA av olika skäl då. Socialdemokraterna och vänstern kan säga så här, men vi kan inte minska skatten för vi måste lägga mer pengar på skolan för annars kommer det inte gå bra för oss i PISA. Medans alliansen kan säga att vi måste ha mer ordning och reda i skolan. Det visar framgångsrika länder i PISA har det. Och Sverigedemokraterna har faktiskt använt PISA för att säga att vi kan inte släppa in fler invandrare i landet för då kommer det påverka PISA-resultatet. Så att man använder PISA som lite som ett buzzword. Alltså man säger man PISA så får man säga vad som helst efter det. Och väldigt sällan som man säger, men vad intressant, nu ska vi titta på hur de har gjort i Tyskland här och så försöker man förstå och lära sig av Tyskland. Det förekommer, men väldigt sällan den typen av referens till PISA. Utan man hänvisar till PISA-resultat, att de faller eller stiger. Och sen så kommer man med en helt egen idé. Och den ligger ofta i linje med då den egna partipolitiken. Och har väldigt lite att göra med insikter som kommer från PISA-mätningen.
Alltså behöver politiker bli bättre på att läsa PISA helt enkelt?
Ja, så är det. Men politiker har ju alltid jobbat med siffror på det där sättet. Det är ju, statistik är väldigt effektivt i politik. Därför att det kan få saker och ting att se entydigt ut. Man kan ta cred för att man har förbättrat resultat. Man kan skylla på andra för att resultat har försämrats. Så att siffror och statistik är väldigt nära kopplat till politik och makt. Då. Så att jag tror att det spelar ingen roll om de lär sig tolka PISA-resultaten bra. De kommer nog ändå använda det i linje med den politiska naturen. Och det är för att legitimera eller dislegitimera politiska beslut och reformer.
Men en sista fråga som jag har undrat jättemycket apropå den politiska debatten i Sverige och det här att man alltid får höra att jag som lärare som gick den nya lärarutbildningen är mycket sämre än de gamla lärarna för att de har gått en bättre lärarutbildning fast de gick kortare tid och läste mindre ämnen, vilket är lite konstigt kan man ju tycka. Och att dagens unga kan mycket mindre än vad alltså att dagens unga kan ingenting jämfört med hur man kunde förr. Så. Går det att säga? Går det att, kan man veta att alltså 40-talisterna var mer kunniga än vad 70-talisterna? Alltså när vi fick liksom världsranking, när vi liksom fick priser för att vi var så bra. Var de eleverna faktiskt duktigare än de elever vi har idag? Går det att liksom befästa?
Jag tror det är mest rimliga svaret. Jag har gjort några försök, men de som verkligen är bra på kunskapsmätning säger att det går inte. Vi har inte jämförbara data från olika decennier så att vi inte riktigt kan säga det. Men sen kan man kan ju titta på läroböcker och då ser man, och läroplanen, då ser man att det är ganska olika saker som man har lärt sig. Men det finns ju ingen skola i historien som är så fylld med lärostoff som den som vi har idag. Så varje läroplan innebär ju att fler och fler mål läggs på. Sen har vi väldigt komplexa kunskaper som att resonera, argumentera, att kunna kommunicera muntligt i matematik. Och sånt fanns ju inte i den gamla tiden skolan. Så jag tror inte man kan säga det. Jag läste en artikel igår om hur mycket historia man kunde för 100 år sedan. Det var ju ingenting jämfört med vad barn lär sig idag. Så det där är nog ett skönmålande och av det förflutna som jag tror bygger på att man inte känner igen sig riktigt i nutiden och i dagens ungdomars sätt att tänka. Jag menar om man tar den semiotiska kompetensen eller bildanvändandet hos barn och unga idag är otroligt avancerat som har att göra med att de lever i ett bildsamhälle på ett helt annat sätt än vad vi tidigare har gjort i historien. Och det är en kompetens som kommer att bli viktig. Samma sak hur man hanterar stora mängder information. Så det går inte att läsa allt. Man måste lära sig hantera och hitta och vaska fram det som är betydelsefullt. Och det förväntas av fler och fler yrkesgrupper att man faktiskt producerar kunskap. Och det kräver en slags kreativitet, det kräver ett lite friare förhållningssätt till vad som är kunskap. Än det här väldigt faktabaserade kunnandet.
Men om vi tänker, precis, det är absolut, jag skulle försöka knyta ihop det här till det vi pratade om innan och PISA och det du har pratat om idag. Finns det någonting vi kan liksom göra för att förbättra bilden av svensk skola egentligen? Eller kan vi liksom få något positivt av allt det här? Och bli...
Jag tror att det finns en lite större insikt om att det inte är så bra för svensk skola om vi pratar så mycket negativt om den som man har gjort det senaste decenniet. Jag tycker att jag hör en lite större försiktighet hos många politiker i press. Men samtidigt så återkommer ju hela tiden smutskastandet. Men jag tror att om man är seriös i sitt uppsåt att försöka utveckla och förbättra svensk skola så bör man inte smutskasten. Man ska inte sopa problemen under mattan, absolut inte, men på ett seriöst sätt försöka förstå dem och inte skylla på gamla tiders läroplaner eller på lärarutbildningar, utan alla verksamheter är med här och kan bidra och har bidragit på olika sätt.
Bra, då tackar jag så jättemycket för att vi fick stjäla din tid.
Ja, jättekul att få vara med. Tack ska ni ha.
Tack. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan.